Det är säkert många er som har varit ute en sen sommardag och gått i solen ute på landet och kommer förbi en vetesfält där att det böljande står där i vinden, den mogna fina veten som står där, och man kan inte annat än bli frestad att plocka ett ax eller två och smaka på de här färska vetenkärnorna och bara tugga och njuta av. Det är lite den här berättelsen som vi ska in i idag på mannen. Det var vi följer Jesus och hans lärjungar. Vi har gått igenom parallellt Markus och Lukas evangelium i det vi följer ordningarna några av de händelser som Jesus gick igenom här och lärde oss mer om vem han är som människa. Idag ska vi se på ett annat intressant aspekt. Markus evangeliet, det andra kapitel och vers 23, där tar vi upp igen där var vi lämnade sista program, och det är parallellt med Lukas evangelium, det sjätte kapitel. Så du kan läsa med det i din egen bibel i det du följer programmet, Lukas 2:23 framåt, eller nej, det är Markus 2:23 framåt, eller Lukas 6 och vers 1. Och vi följer ner igenom det. Där står det i Markus evangeliet: en sabbat gick Jesus genom ett sätesfält, och hans lärjungar började rycka av ax där de gick. Nu, för att förstå det, är den här berättelsen på det här tidspunkt nästan så som jag berättade. De går förbi ett vetesfält och de ser det böljorna där att säga, ja, vi börjar plocka. Men tittar vi lite på Matteus, Jonathan, så lär vi lite mer om den här berättelsen och ser skillnaden från det som du och jag kanske har upplevt när vi är ute och går i naturen.
Ja, vi läser ju i Matteus 12 och vers 1 att det står att vid den tiden så gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. Det var ju så i Israel att det här var inget konstigt, inget ovanligt som de gjorde. Det var inte att de sprang och pallade äpplen på grannens åker, utan det här handlade om en lag faktiskt som till och med fanns i Gamla testamentet. I 5 Mosebok 23:25 så står det att när du kommer in på din nästa sädefält får du plocka ax med din hand, men du får inte röra din nästa säd med en skära. Det var så att Gud hade försett de fattiga med överflödet utav de rikas åkerfält. Han hade sagt att de inte fick skörda extra noggrant, utan att de skulle lämna kvar lite åt de fattiga. Och nu var ju Jesus och hans lärjungar, de var ganska fattiga generellt. Och nu hade de blivit hungriga på en sabbat. Det var ingen som hade bjudit in dem till lunch på lördag eftermiddagen där. Nej. Så de var där ute och gick och de tog för sig utav det som de hade med händerna då.
Så de helt enkelt utav ett behov av att vara hungriga och inte hade med sig matsäck, så började de att plocka ax från fältet och äta. Helt enkelt, det var maten om man ska säga. Så det var inte helt som bara vi kommer igenom och tycker det var skoj att smaka lite. Men det var mat de tog för sig. Och det ser vi väl lite längre i det vi kommer in i den dialog som vi också kommer in i nu här. Med just fariseerna, för att fortsätta i Markus evangeliet. Och, ja.
Precis, men det är intressant att fariseerna har sina spioner där. Och de är ju ute efter att leta fel.
Och de tycks vara precis överallt där vad Jesus är. Där finns det någon där som lyssnar in och försöker hitta fel. Och i det 24 verset i Lukas 2 står det. Då sa fariseerna till honom: varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga? Och där har vi ju jämförelsen med vad David gjorde när han var hungrig och inte hade något att äta. Han gick in i Guds hus på Abjata, och där han var överste präst, och åt skotbröten som endast prästerna fick äta, och hur han även gav till dem som var med honom.
Det här skådebrödet, vad är det för någonting?
Det är det brödet som var i templet, som var bakat och som man satte upp och som var i templet och som blev bytt ut varje dag med färsk bröd och som det bara var prästerna som tjänade det i templet som fick äta det här brödet. Men här går David in och berättelsen är ju klar i det här som Jesus försöker att jämföra med att det var okej på grund av att det var nöd. Att han var i nöd, han var hungrig och därför var det okej att han har gjort det. Och han drar den parallellen nu här till lärjungarna också.
Jag tycker om det som författaren skriver i den här boken som vi följer, Mannen. Och där så skriver författaren att om det var rätt av David att stilla sin hunger genom att äta av det bröd som var avskilt för heligt bruk, då kunde också apostlarna stilla sin hunger genom att plocka ax under sabbatens heliga timmar. Men varför var fariséerna så upprörda över det här? Varför sa de att det inte var tillåtet?
Alltså på något sätt försöker de ju att göra en tradition som har kommit in över tiden till lag. Och det är här det också är en stor skillnad. Det är viktigt för oss att förstå vad tradition är. För det är två aspekter av traditioner ofta. En tradition kan vara något var att något som egentligen är rätt att göra, en regel, en lag eller något annat så kan vara baserat på Bibeln i sista ända, har blivit till bara en tom ritual, en tradition. Något vi bara gör och vi kanske inte alls tänker på varför vi gör det. Det har ingen betydelse, men det yttre i att uppfylla den blir det viktiga. Det är ju ett aspekt av tradition. Men så är det också det aspekt av tradition var plötsligt så går vi in och vi gör extra regler, vi gör extra påbud som människor som vi lägger på och som bara blir överförd vidare från släkt till släkt och blir tradition. Och till sist så står du med folk som säger ja, jag gör det här för det är tradition. Jag tror det är baserat på Bibeln. Jag tror det är sånt vi måste göra. Men folk vet inte. Men det har bara blivit en tom tradition också. Men inte all tradition är tradition som är baserad på Bibeln. Och det här är ju ett exempel på det att de försöker göra något.
Alltså det finns ju ingen text i Bibeln som säger att man får inte plocka ax med handen på en sabbat.
Nej, nästan tvärt emot som du läste att det är okej.
Exakt, men de ansåg att ja, nu har vi fått honom för nu skördade de och inte nog med det men de gnuggade det mellan händerna, det vill säga de tröskade. Så då hade de en dubbel fel här. Så det här var så, här ser man verkligen hur långt judarna hade dragit det här till att innebära sådana otroligt små saker som de försökte hänga upp sig på. Och sen så blev det en tradition som inte var grundat i Bibeln och som gjorde sabbaten till en stor börda.
Och det är ju lite intressant också att gå över och se på Matteus igen. Det som Matteus säger, för parallelltexten i Matteus som vi började på, det är det 12:e kapitel i Matteus. Och där har vi en del som Matteus berättar här som inte finner i Markus och Lukas, men han lägger till en detalj. Och från det 5:e verset så står det: eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och inte är utan skuld? Och vers 6: jag säger er, här ser ni det som är större än templet. Om ni hade förstått vad detta betyder: jag vill barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga. Och här refererar Jesus tillbaka till något som vi läste tidigare i sista program, var att vi också tog upp det här. Han försökte att ta fram just den här poäng var han sa gå hem och studera det här för att finna ut hur han att han vill barmhärtighet och inte offer.
De hade inte förstått det.
Och tydligen hade de inte gått hem och studerat det. De har inte fått klapp på vad det innebar det betyder. Men det är igen så försöker Jesus att ta upp här att de här yttre saker bara och offer, även om offret också var baserat på Bibeln. Om du bara är ett yttre som inte har ett inre respons, då hjälper det ingenting.
Det är intressant att Jesus också säger att lärjungarna är oskyldiga. De har inte brutit emot buden, utan det var fariséernas övertolkningar utav sabbaten som gjorde att de anklagade honom. Och Jesus säger, ni skulle inte ha dömt dem oskyldiga ifall ni hade förstått Bibeln på rätt sätt. Och sen så går Jesus in ännu tydligare i Markus då och lägger till, förklarar då vad sabbaten egentligen handlar om. Han säger så här: Jesus sa till dem, sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten.
Mm.
Så är också människosonen herre också över sabbaten. Jesus var den som vi har tittat på tidigare i det här programmet. Han är skaparen. Han är den som har gjort allting.
Mm.
Och då har han också gjort sabbaten. För var kommer sabbaten ifrån ursprungligen?
Ja, nu är han ju tillbaka och pratar om skapelsen här. Och det finner vi ju helt tillbaka i skapelsen, första Mosebok. Där har vi texten vår, att vi har. Selve, du har den på duken här också, eller på skärmen. Första Mosebok kapitel 2. Och det är ju intressant för mig det här, för att det Jesus säger här är ju, det refererar han ju tillbaka till när det blev gjort, till skapelsen. Och så refererar han till här sabbaten blev till för vem? För människan.
Mm.
Och frågan är, vem är människan? Är människan judarna, israeliterna? Eller är det hedningarna omkring? Eller vem är det? Och här gör det ju klart att människan är människan, det är alla.
Mm.
För att den går tillbaka till det första gången vi finner sabbaten här i första Mosebok. Det var lång tid innan det fanns någon jude.
Mm.
Och du tänker på texten här, på den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på den sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Så på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.
Mm.
Och där ser vi också det som han drar fram här, att sabbaten är till för människan. Att det ska vara en välsignelse.
Mm.
Det var till för att du ska få något från det. Det var inte tänkt som någon form för påbud eller restriktion eller något allt. Men det var helt enkelt tänkt som en välsignelse, som en dag som skulle firas. Och
en vilodag, och det är ju det som egentligen alla människor behöver, inte bara judarna.
Definitivt.
Och Gud hade gjort den här dagen helig, speciell. Med sin egen närvaro hade han välsignat den här dagen. Så man kan säga det som en speciell träff med mänskligheten då. Han är extra nära människorna på just den här dagen. Och om vi tittar i Israels historia, eller om vi tittar på historien sen då, så ser vi att även innan Israels historia börjar, innan Moses för Israels folk ut ur Egypten och innan de får lagen vid Sinai, så har sabbaten existerat som en gudomlig institution.
Mm.
Vi kan läsa om Abraham, hur han håller Guds bud. Så buden har funnits helt ifrån här då, från första Mosebok, ända fram till Sinai då, när Israels folk får höra Guds egen röst.
Mm.
Och där så gör ju Gud det väldigt tydligt. Han säger i andra Mosebok 20, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Och grundtexten till det här tänk på är helt enkelt kom ihåg.
Mm.
Alltså det är en påminnelse. Det är inte här det instiftas. Utan
nej,
det har funnits
var ganska kort början. Innan hade du under ökenvandringen var att du har erfarenheten med mannen som kom ner från himlen.
Mm.
Och den här mannen, den kom 6 dagar i veckan. Och den sjunde dagen på sabbaten kom det ingen manna. Men de skulle ha sparat från dagen innan våra kom doppel. Så mycket det igen är ju samma då Gud försökte redan innan och undervisa dem och försöka göra dem komma ihåg hur det hela fungerade innan han gav
de
10 budorden.
Och då säger han till och med att vissa av dem lyssnade inte på Gud, och då sa han sluta bryta mot mina bud. Så det var liksom, de här buden fanns långt innan den här gången. Men nu ville Gud göra det tydligt. Han ville tala det med en tydlig röst. Och sen skrev han ner det med sitt eget finger på stentavlor.
Ajkej.
Och då säger han just här: 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen, det är alltså en specifik sjunde dag, är Herrens din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap. Och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Typ på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.
Mm. Så. Och där pratar vi alltså om sunedaget, sabbatsdagen. Det som idag i vår almanacka i Europa hade varit lördagen.
Exakt. det är det. Och det är kanske förvånande för många att förstå det, för man är van att tänka att de 10 budorden talar om söndagen som en helig dag, men faktum är att det står ingenstans i Bibeln att söndagen skulle vara en helig dag, utan den heliga dagen som Gud hade valt var just sabbaten, alltså som vi har tittat på, fredags solnedgång till lördags solnedgång. Det här fortsätter ju sen Israels folk att fira. Och när Jesus kom då så sa han att inget av de här budorden skulle faktiskt upphävas. I Matteus 5 som vi kommer att titta på senare i bergspredikan så säger Jesus: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er. Innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Så Jesus undervisar tydligt om att inget av de här buden skulle ändras. Inte ens en prick, inte ens ett ord i lagen skulle förändras. Så fortfarande så gäller de här budorden. Och även om man tittar igenom historien, de nya testamentliga församlingen fortsatte att fira sabbat på lördag. Och även i evigheten, i Jesaja, så står det att sabbatsdag efter sabbatsdag på den nya jorden så ska allt folk komma och tillbe inför Gud. Så vi ser den här enhetliga bilden av sabbaten, att den var gjord för människan.
Och det är ju också mycket med vad sabbaten är tecken på och vad den liksom refererar tillbaka till. Som en liksom hela, vad ska man säga, påminnelsen om Gud som skapare. För det finns alltid det. Även med nyår har han fortfarande skapat till att börja med. Liksom, Gud är skaparen. Han är basis för vår existens. Gud är den som har rättat oss. Och som har det aspekter, alltså sabbaten också, som har återlöst oss. Och de kommer alltid att vara gällande, de två punkterna. Något som sabbaten påminner oss om vem han är.
Jag gillar vad du säger. Det står i Andra Mosebok 31. Att i vers 13, att säg till Israels barn, mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Och sen i vers 17 så säger han att den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn, ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jord, men på 7:e dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. Så det var ett tecken, dels på helgelsen, att det är Gud som helgar oss, det är han som försonar oss. Men också att det är han som har skapat oss. Och de här två aspekterna är ju egentligen orsaken till varför vi tillber Gud. Om vi tänker efter, i Uppenbarelseboken så står det att Gud är värd i vår tillbedjan därför att han har skapat oss. Det står också att han är värd i vår tillbedjan för att han har blivit slaktad och återlöst oss. Mm. Och de här två aspekterna är sabbaten ett tydligt tecken på när vi firar den dagen till hans ära.
Och vi ser ju också igen en bild på här vem Gud är. Representerad i Jesus, att Jesus kommer här och han visar oss som mannen som förändrade världen att Gud bryr sig om människan. Han bryr sig om vi är hungriga. Han önskar vårt bästa och han ställer inte till med lagar och förordningar som skulle gå emot det, som skulle göra det besvärligt eller jobbigt för oss eller skulle göra det vi på något sätt skulle lita över det. Han är intresserad i vårt bästa och det ser vi ju inte minst i den nästa berättelsen också som kommer direkt efterpå.
Problemet, Klaus, är ju att fariseerna hade tappat bort det här att Gud ville att de själva skulle vara heliga. De hade bara fokuserat på helighållandet av dagen istället för att förstå den djupa innebörden.
Precis.
Och att de behövde renas och vila från sina gärningar och lita på Jesus rättfärdighet. Och när de inte gjorde de här sakerna, ja, då blev det enda som var kvar den här formella, stela sakerna som de behövde lägga till massa mänskliga regler för att tvinga människor att följa.
Och sen också som vi kommer fram nu är ju att sabbaten är inte det för att ställa upp en massa grejer på vad jag inte får göra. Sabbaten är en fråga om att vända upp och ner på det och ställa sig, vad kan jag göra för att bli en välsignelse till andra? Och det är det som vi ser här. Exakt. I den nästa. För läser vi vidare då i Markus igen, Markus kapitel 3 är vi inne i då. Mm. Och då fortsätter vi ju med just den här texten igen. Det tredje kapitel och då vers 1. En annan gång gick Jesus i en synagog. Och det fanns, och det var ju också på en sabbat, för det är där du gick i synagogen. Och där fanns en man som hade en försvinnad hand. Och spänd i akt tog de Jesus, pratar om fariseerna igen, för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville få några att anklaga honom för. Han sa till mannen med den försvinnade handen, stig fram, kom här med han då. Satan frågade han då, är det på sabbaten mer tillåtet att göra gott än att göra ont? Att rätta liv än att döda? Men de teg. Då såg han sig omkring med vrede och bedrövad över deras hjärtan. Att deras hjärta var så förstockade. Och det står så, och till mannen sa han, räck ut din hand. Mm. Han räckte ut sin hand. Och den hade nu blivit frisk. Mm. Och det här är ju en exempel på att på trots av det här sabbat, judarna hade igen en tradition som inte är baserad på skriften om att man fick inte göra sånt. För det var en gärning, det var ett jobb att bota.
Och det går Jesus emot här. Jag tycker det är också intressant i Matteus.
Ja, han lägger till en detalj, eller hur?
Ja, han säger lite mer om vad Jesus sa innan han botar den här mannen. Så svarar han att vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop? Och det också på sabbaten. Mm. Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten.
Precis.
Och det här är ju en väldigt givande text, för Jesus visade att fariseerna var egentligen hycklare i det här. De skulle rädda en åsna eller oxe som ramlat ner i ett dike på sabbaten. Eftersom,
och det var inte för att de hade medlidande på åsnan.
Nej.
Men de representerade ett värde, så tänkte man skulle förlora pengar på att åsnan hade gått till.
Precis, och det ville de ju inte. Så om det var ett får eller någonting annat så skulle de dra upp det. Men en människa, den lät dem lida på sabbaten. Även om de kunde hjälpa den här personen. Så det här visar Jesus att en människa är mycket mer värd än ett djur. Och därför så var det viktigare att hjälpa människor på sabbaten. Så om vi försummar att hjälpa en människa på sabbaten med hälsa eller mat eller vad annat det kan vara, bara för att det är sabbat, så bryter vi egentligen mot sabbatens bud enligt Jesus egen undervisning.
Och det berättar ju mycket om vem igen Gud är. Berättar om en gudsbild som är en person, en Gud, Jesus som människa, som tar hand om andra, som sätter människovärde högt. Och som ändå önskar på något sätt att det ska vara onödigt litande. Men som önskar att ta hand om det direkt. Inte något med att du får vänta till efter ett visst tid eller något annat. När det är ett behov så hjälper du återlösen. Sen är det intressant att se den här kontrasten som Jesus tar upp. För att vi läste det i texten innan. Att han säger med att det är tillåtet att göra gott eller ont. Han ställer frågan.
Att rädda liv
eller att döda. Mm. Och han refererar ju här igen till att han läser tankarna på vad det är de här fariseer håller på att göra och vad de är på väg. För i Markus själv skriver det att fariseerna gick ut därifrån och började genast direkt att överläcka med herodinerna om att röja honom ur vägen. Och Matteus lägger ju till direkt att de ville döda honom, säger han med raka ord. Men det som Markus säger där med genast, det vill säga även på sabbatsdagen går de direkt ut och pratar om hur kan vi döda Jesus. Och det är precis det som han har ställt upp, vad är bäst, att rätta liv eller döda. Så på ett ställe så säger han verkligen sätter dem mot vägen och säger, ni försöker säga, du får inte rätta liv, du får inte göra det här på sabbaten. Mm. Men ni går ut och pratar om att döda. Och det gör ni också på sabbaten. Och han visar verkligen den här hyckleriska inställning som de har. Och sätter det emot en helt annan förståelse av Gud som Jesus försöker få igenom.
Jesus säger ju att han är sabbatens herre. Mm. Han som har skapat sabbaten, han vet nu hur man håller den. Och många fariserna här försökte få det att se ut som om Jesus faktiskt bröt emot sabbaten. Mm. Jesus eget vittnesbörd om det här är finns vi i Johannes 15:10. Där så säger Jesus dessa ord. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Mm. Så enligt Jesus eget vittnesbörd så höll han sabbaten till punkt och pricka. Han bröt inte mot det. Allt det som han gjorde i att hela, i att bota, i att hjälpa människor, det var helt i överensstämmelse med sabbatens anda. Till och med när lärjungarna plockade ax. Mm. Det var inget brott. Han sa de är oskyldiga. Så klart och tydligt så undervisade Jesus uppgift var att försöka ställa till rätta sabbaten och sätta den i sitt rätta ljus och försöka ta bort alla dessa mänskliga traditioner som hade gjort sabbaten till något fruktansvärt, något jobbigt. Och han vill lyfta upp och ära den som det som den var tänkt att vara egentligen.
Och därför tror jag ofta att som vi finner att Jesus han älskade att bota och göra mirakel på sabbaten. Mm. För att på något sätt så var det som verkligen visade att sabbaten var välsignad. Den var till för människan, den var till för att göra gott för att välsigna andra. Och det är det som den dagen också är för dig och mig. En dag i veckan hvor vi dels kan lägga bort allt annat från världen och det som är runt om oss som vi liksom sysslar med hela tiden och lugna ner det värre från det. Men samtidigt ta tid till att göra något för andra, till att välsigna, till att göra gott, till att hjälpa någon annan att finna glädjen. Tänk på det till nästa gång när vi ses på mannen. Vad kan du göra för att göra sabbaten till en glädje för dig själv och andra omkring dig?